Idag har jag ingen mindre än humoristen och skådespelaren Ola Fors med hos mig. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, hur mår du?
Jag mår okej.
Okay. Som du förtjänar.
Ja, lite så. Vi hade premiär i torsdags, den 18, ska jag väl då tillägga. Jag vet inte när ni lyssnar på det här, men den 18 januari hade vi premiär på en ny Pernilla-show, den tredje ordningen. Och det var en svår förlossning.
Berätta. Så,
ja, det finns ju... Det kan bli olika svårt, olika grader av svårt. Det är aldrig lätt att göra en sån här föreställning. Vi gör den från grunden, vi skapar den tillsammans, vi gör musiken, vi gör texterna och vi repar in det. Och vi är ju en tight grupp, så vi är inte så många som jobbar runt oss. Så att, vi är ju högst ansvariga för allt som händer. Och i söndags då, söndagen innan, så gick vi till första publikrep. Man har publikrepetitioner för att veta vad det är man sysslar med, om det överhuvudtaget är värt att visa. Och då visade det sig att de sista 20-25 minuterna var inte värda att visa, tyckte vi själva. Det flög inte, så vi bytte ut de sista 20-25 minuterna. Och i våran värld så är det ganska mycket. Så det var en del hårt jobb och många dygn senare som vi hade premiär. Sömlösa dygn.
Och hur märker man det? Är det att publiken inte skrattar? Eller?
Nej, de skrattade visserligen. Men det var, vi berättades, vi har ju en liten story i den där. Även om man inte kanske ser den, så finns den där.
En röd tråd.
Precis. Som vi inte var så nöjda med. Vi gick åt ett mörkt håll. Vi tyckte vi var fyndiga och roliga när vi gick åt ett mörkt håll. Det visar sig att så fyndiga och roliga är inte vi. Vi ska inte syssla med sånt. Det finns andra som ska göra det. Så vi var fel ute. Så vi ändrade allt det och det tog sin tid. Och sen hade vi premiär i torsdags. Sen har vi spelat fredag, dubbla lördag, dubbla söndag. Så igår... Så kraschade jag, inte psykiskt och inte mentalt, men fysiskt. Så jag fick feber på natten och nu mår jag bra. Men det var bara, jag är inte sjuk, men det var bara en effekt av att jag var lite trött. Idag mår jag mycket bättre.
Det förstår jag. Man står ju där på scenen och man ska ge hjärnet och det är flera timmar och det är stress och nervositet.
Ja.
Och så kör ni dubbla, som du säger, ja, föreställningar flera, ja, dagar på raken. Det är, ja, klart att man blir...
Trött.
Ja,
men jag är glad.
Hur har det mottagits?
Väl, bra. Vi var ju oroliga. Det här är ju, vi har gjort två föreställningar innan. Inte två föreställningar, vi har gjort två sorters för, två olika uppsättningar, så kan jag säga. Den första hette Kort, glad och tacksam, kom 2017 eller 18, och det var egentligen menat som ett litet miniprojekt på Rival här i Stockholm. Men det slutade med att vi spelade 170 föreställningar runt om i landet. Sen gjorde vi nästa då, som heter Hybris. Spelningen var en Hybris 2020 och den spelades 200 någonting gånger. Och nu den här då. Så vi har ju sålt, alltså de två förra föreställningarna har setts av 335 eller 340 000
människor. Det är helt människor. Otroligt.
Ja, och nu har vi sålt 80 000 biljetter i förköp, så att, och det sätter ju en viss press på en att man ska ju liksom leverera det där också då, och inte bara för publikens skull utan för vår skull också. Vi har ju någonstans sa ju att vi ska göra tre, en trilogi, Och här kommer trean. Och den vill ju vara bra då. Och det blev den. Vi är väldigt glada och recensenterna är väldigt glada och publiken var nöjd. Så jag bär den här tröttheten med stolthet idag.
Och vad heter den här senaste föreställningen?
Happy Ending.
Och den handlar ju, till skillnad från de andra föreställningarna då Pernilla var singel. Ja. Hon hade väl träffat Christian i uppsättning 2.
Ja, just det.
Så den handlar ju mycket om hennes nya liv också.
Ja, precis. Den första uppsättningen vi gjorde, Kort, glad och tacksam, den tog liksom fart i hennes 50-årsdag. Så vi skapade som en 50-årsfest skulle det föreställa. Där publiken också var högst aktiv. Publiken var gästerna på hennes kalas. En överraskningsfest för henne varje kväll. Så att publiken fick vara, vi var interaktiva med dem. Andra uppsättningen handlade om att hon hade fått hybris, för det hade gått så bra förra gången. Och att det gick så bra, går så bra i hennes liv i övrigt. Och hur vi blir liksom brickor i det och måste tjäna pengarna åt henne ungefär. Den här gången så upplever hon att hon är för stor för Sverige. Och vi ska hjälpa henne utomlands.
Och det gick ju bra.
Ja, vi får se. Vi har bara haft en vecka på oss. Det kanske går bra.
Hur är det att jobba med Pernilla?
Bra, tycker jag. Hon och jag har ju känt varandra sedan vi var små. Hon är fortfarande väldigt liten, men jag har blivit längre och äldre. Hon är fortfarande lika ung.
Men är hon proffsig att jobba med?
Fantastisk. Ja, och inte bara det, utan hon är också proffsig privat med mig i alla fall. Hon och jag har alltid haft stort utbyte av varandra, både privat och kollegialt och professionellt.
Men ni har aldrig legat?
Nej, det är intressant. Jag måste bara säga, du är inte den första som liksom ställer den frågan.
Ja, men hon, det lät som så här, jag har proffsigt.
Nej, det är inte, den är inte jätteovanlig. Men senast var jag hon på i Helenius hörna, då ställdes den frågan också.
Svarade ni då?
Ja, men det blev bortklippt för det var så ointressant. Vi svarade nej.
Man vet ju aldrig.
Nej.
Men tillbaka, innan vi kommer in på hela din karriär och allt det här, så vill jag såklart höra lite om dig och din uppväxt.
Ja.
Who are you, my friend?
Ja, vem är jag? Det skulle någon annan svara på egentligen, för att hela anledningen till att jag gör det jag gör är nog liksom sökandet efter det. Jag vet inte riktigt. Jag är 1000 personer varje dag. Det tror jag de flesta är. I mötet med andra. Det är bara liksom, du är bara dig själv när du är själv. Och då har man inte så många att prata med. Så att man är bara sig själv i spegeln på något vis. Men man kan ju dra det rent, göra så här. Att jag är från Växjö från början. Född 1973 i Växjö. Av en mamma och en pappa.
Halleluja.
Halleluja. Mamman lämnade familjen tidigt och bosatte sig i Malmö, så jag är uppvuxen med bara min pappa. Lite ovanligt då.
Och hur gammal var du när hon stack?
Ja, det där är svårt att svara på, för jag vet inte riktigt. Jag har inga klara minnesbilder av det, och hon och jag har en bra kontakt idag, men vi har svårt att prata om det där. Men om jag gissar då, jag drar till med att jag var 4 då kanske. 3, 4.
Var ni fler syskon då?
Nej.
Så du är enda barnet?
Ja, i den konstellationen så är jag enda barnet. Och det låter som en sorglig historia, men det är det inte. Hon satt väl fast på något vis, och det har jag all respekt för. Så kan det vara. Men jag växte upp med bara min pappa, och det är jag väldigt glad för att jag fick alla möjligheter att få utveckla det som jag tyckte om tillsammans med honom. För han var väldigt stöttande och applåderande i mina val. Så där. Men han och jag flyttade tillsammans när jag var 9-10 till en liten ort som heter Österbymo, som ligger mitt mellan Tranås och Eksjö. Så övre Småland, från undre Småland till övre Småland. Gränsen till Östergötland där. Och han jobbade som teckningslärare, bildlärare. Så vi flyttade dit, där bodde jag till jag var 15, och då flyttade jag hemifrån.
under den här tiden när ni flyttade till, vad hette stället nu?
Österbymo.
Ja, jag kommer aldrig
lära mig det. Och det behöver du inte heller, det förstår jag.
Ja.
Jag brukar säga Tranås, då har de flesta ungefär koll.
Då fattar man. Gifte han om sig under den här tiden?
Nej.
Så ni bodde ensamma hela tiden?
Ja, och han träffade liksom ingen ny kvinna heller. Och allt på grund av mig, tror jag. Att han ville nog ge mig allt det fokus som han hade. Vilket är en jävla fin sak.
Är han omgift idag?
Han är död idag. Men han gifte... Ja, det går bra. Det är högst naturligt. Men han gifte om sig senare i livet.
Mm. När du hade flyttat hemifrån?
Ja, precis då faktiskt.
Fick han nya barn då?
Ja. Så jag har två halvsyskon på det hållet. Sen har jag tre halvsyskon på mammas håll.
Så mamma fick också en ny familj?
Ja, precis. Så hon skaffade ganska snabbt på ändå.
Men det var aldrig så att du åkte och hälsade på din mamma den här
tiden? Jo.
Så du var där vissa helger? Och...
Ja, nej, det var väldigt sporadiskt.
Och hur var hon med de barnen då?
Bra, tror jag.
Hon lämnade inte dem?
Nej. De känns väldigt lyckade idag och lyckliga, så jag antar att det har varit fint.
Och har du någon bra relation med dina syskon?
Ja.
Allihopa, alla fem?
Inte jättetät, men bra. Jag är ju så oerhört mycket äldre än många av dem. Jag är ju en gubbe jämfört med mina syrror som min pappa fick.
Det är ju svårt det där. Att, jag tror också så här, det handlar ju om ens... egna genetiska uppsättning, hur man blir som människa såklart, och så påverkar ju miljön en. Och det är väldigt fint av dig att säga liksom att men mamma kanske hade sina anledningar och vad hon nu kände och hur hon nu tänkte, och att man kan ändå respektera det.
Ja.
Samtidigt i mina öron så tänker jag ju som mamma, för jag har ju mamma till tre barn, att jag skulle aldrig lämna mina barn.
Och
sen ska man ju inte döma andra människor, för man vet ju inte vad de har gått igenom. Nej. I livet och så vidare, och att det är väldigt fint av dig att vara så förlåtande, för att det hade lika gärna kunnat varit att jag vill inte ha med den där människan i mitt liv. Nej. Att göra.
Men sen är det också så, ju äldre man blir så man tjänar inte på att gå runt och dra en död häst efter sig, utan det finns ju jättemycket glädje framåt. Och det fanns säkert år där jag tyckte att det var segt. Jag har aldrig varit arg på henne, eller jag har aldrig varit besviken heller, utan jag bara tyckte att det var tråkigt att jag inte har tillhört något sammanhang som var större än två personer. Men det är inte hennes fel, utan...
Men sen kan man ju också säga att din pappa var ju både mamma och pappa.
Ja.
Och han gjorde ju liksom utifrån sina förutsättningar det bästa för att du skulle få en så bra uppväxt som möjligt. Och då kan man ju också så här jämföra sig med andra som dödas i krig eller blir bortadopterade och inte vet vilka båda föräldrarna är, så att säga. Men jag tror också så här, vissa människor kan ju gå vidare med den sorgen och se det utifrån, ja, men man ser glaset som halvfullt helt enkelt. Och nu hade du ju en trygg uppväxt ändå, så att säga. Mm. Medan andra, de är inte lika starka och förmår sig inte. Nej. Att ta sig ur övergivenheten och känslan av besvikelse.
Nej.
Så man är ju olika som människor, men jag håller med dig.
Ja, och det förlorar man ju naturligtvis på. Då tycker jag att man måste hitta sätt att bearbeta det så att man åtminstone själv kan gå vidare. Så att man inte ska liksom vara i klorna på någon annans nycker eller vad det nu är. Eller upplevelse av situationer eller verklighet.
Men sen vet man ju inte heller, för att nu bara... generaliserar jag, eller det handlar inte om din mamma, utan jag bara tänker rent generellt sett, att det kan ju vara så, till exempel man har en förälder som har psykiska besvär till exempel, och så ärver man det själv rent genetiskt och kan inte förmå sig, utan de här demonerna förföljer den också, och det var därför jag pratade om genetik och miljö, att du kanske rent genetiskt också är en förlåtande människa och att du du har lätt att se saker och ting positivt.
Ja, och det är ju i så fall min pappas fel. Och det är ju toppen. Så att, 100%. Jag menar, även om vi var två personer och jag kallar det för ett sammanhang, så är ändå det det största sammanhanget som jag kunde vara i. Så att allt blev bra och allt blev toppen och alla mår bra. Och idag så har jag och min mamma en superrelation. Och hon är ju en toppenfarmor till mina barn och är liksom på allra högsta grad närvarande i min vardag och mitt liv. Och på allra bästa sätt. Så du ser.
Sluta. Och var bor hon?
Upplands Väsby, det är synd. Men så är det.
Ja, men hon har ändå flyttat upp.
Ja, sant. Sant.
Då tänker jag, har hon någon gång sagt förlåt?
Nej, det har hon inte behövt heller. Det ska hon inte behöva göra. Det har jag inte avkrävt henne att göra heller. Utan hon hade säkert sina skäl och det var säkert rimligt. Så att jag behöver inte forska det, utan jag mår bra.
Och när du flyttar hemifrån då, du är ju en teaterapa på scenen, ja. Och får folk att skratta och du, ja, jag behöver inte säga mer än så, gå och se showen. Men du flyttar ändå hemifrån väldigt tidigt, man kanske gjorde det också då för 20-30 år sedan, 35 år sedan. Men...
Ja. Nej, anledningen var egentligen att det var när man skulle söka gymnasium och allt sådär. Och jag sökte till musiklinjen i Jönköping.
Som också är Småland?
Ja, det är det absolut. Jag höll mig där. Men så ändrade jag mig i sista sekund och tyckte att det var inget för mig. Utan jag valde teaterlinjen istället. Och då var det för sent att söka den på så många gymnasieskolor i närheten. Så då kom jag in på teaterlinjen i Linköping. Så då flyttade jag dit och bodde inackorderad där och sen 92 år i dam. Perfekt, hon var kantor och jag fick bo där väldigt billigt i ett rum. Och enda anledningen till att det var så billigt, det var för att hon ville ha någon där ifall hon skulle dö. som skulle hitta henne. Detta var uttalat. Det gjorde ju de här två åren, jo, på sätt och vis, men det gjorde också de här två åren till en stor terror. Men hon överlevde hela...
Krutkärring.
Min session. Ja, ja, verkligen. Hon kanske lever fortfarande. Jag
vet 120. Inte.
Ja, bor någon ny stackars student där.
Och fick man då pengar på den tiden då? Så här studiebidrag?
Ja,
eller?
Ja, det var väl... Ja, vad fan hette det då? Jag kommer inte ihåg. Det hette ju inte CSN då. Det hette något annat.
Ja, men du fick i alla fall pengar för att plugga någon annanstans.
Ja, precis.
Och jag tänker, under din uppväxt då i skolan, var du teaterapan i klassen? Hade du många vänner?
Jag hade många vänner. Det här med att vara rolig och sånt, det var någonting som man hittade tid. Det fanns ju platser som var lediga. Den tuffa var upptagen och sporten var upptaget. Och ja, du vet. Allt var upptaget. Roligt var ledigt. Så då tog jag det.
Var din pappa rolig?
Ja. Han var jätterolig.
För att jag minns inte någon bild lärare som var rolig i skolan.
Nej, du skulle träffat honom. Han var rolig.
Hade du honom som lärare också?
Ja, jag hade också glädje att han var liksom skolans mest omtyckta lärare. Så det var ju bra. Man åkte ju snålskjuts på hans popularitet också. Det var ju alltid folk hemma hos oss. Du vet, andra elever, mina klasskompisar kom och hälsa på. Så var de inte där för att hälsa på mig nödvändigtvis, utan mest för honom. Vilket skapar en viss konflikt.
Så det var jag med, för att jag var ju alltid intresserad av vuxenvärlden.
Ja.
Så när jag kom hem till mina kompisar, då satt jag hellre och snackade med deras föräldrar. De bara, men hallå, kan du komma nu? Jag bara, nej, men det här är så intressant.
Ja,
jag har alltid varit lite lillgammal, sådär, gillat vuxna.
Men fan, det är ju bra ju.
Ja, man vill ju lära sig nya saker. Ja. Jag är nyfiken på människor.
Och exakt.
Och de har ju erfarenhet och...
Ja. Ja, det är ju kul att höra folk prata.
Såklart. Ja. Och så går du teaterlinjen och sen är du klar kanske när du är 18, tänker jag.
Ja, jag är 16, 17, 17. Den var två år på den tiden. Så då flyttade jag till Stockholm och gick Kalle Flygares teaterskola. Och gick där två år. Och då hade jag liksom, just i min klass var det inte några sådär som lät höra talas om sig sen, vad jag minns, men... Klassen under mig gick David Helenius och Kristin Meltzer och vilka mer? Öss, Nujen gick där. Den enda kurden i Sverige på den tiden. Men ja, så var det.
Och är ni vänner, det gänget så att säga, du och Kristin och David? Ja,
absolut,
och,
ja. Absolut. Vi umgås inte något tätt sådär. Men ja, vi känner ju varandra sedan gammalt på något vis.
Och vad skulle du säga, ja, men du tar dig till Stockholm, här är ju allting dyrare. Och hur klarar du dig då då?
Ja, jag jobbade ju då när jag gick i Kalle Flygare där som personlig assistent. Jag jobbade på en bensinstation en vecka, sen fick jag sparken. För jag var så jävla dålig på kassan, så det var ju en milkö där jag stod.
Ja, det är ju en bedrift att bli kickad
efter
en vecka.
Jag var jätteglad för att få sparken, kan jag berätta. För jag skämdes ju ihjäl. Det var ju för alla skull. Framförallt mest för min, tror jag.
Och när fick du ditt första teatergig?
Ja, det var när jag gick i tvåan där på Kalle Flygare. Då så började jag jobba på Stadsteatern i en uppsättning.
Här i Stockholm?
Ja, precis. Och sen så efter det så liksom blev jag kvar. Jag tänkte nog aldrig på mig själv som liksom en rolig på något vis. Jag hade nog en idé om mig själv som någonting annat egentligen. Men... Ja, du vet.
Och hur länge var du kvar på Stadsteatern då?
Nej, det var bara ett pjäskontrakt. Okay, men sen därifrån så hamnade jag på barn- och ungdoms-tv på SVT. Och sen hamnade jag...
Hur hamnade du där? Du måste ha sökt tjänsten.
Nej, det gjorde jag. Det var konstigt för att jag hade precis...
Du har bara åkt på en räkmacka hela livet.
Ja, lite så. Egentligen så här är kronologin. Utan jag är på Stadsteatern, sen hamnade jag i en musikal på Göta Lejon.
Och du som säger att du inte ens kan sjunga?
Nej, men det var inte för att jag kunde sjunga som jag hamnade där, utan det var för att jag kunde spela rytminstrument.
Du skulle vara ett träd.
Nej, det här är att jag sökte musiklinjen i Jönköping var på grund av att jag spelar rytminstrument, trumset och percussion och sånt. Så då sökte jag en ung kille som kunde spela sånt, 50-tals sånt. Och det råkade jag ju kunna. Så då hamnade jag i den musikalen. Och det var också där som jag hittade det här att jag kunde vara rolig med min kropp. Liksom, att jag är rätt lös och ledig i min muskulatur. Så då kunde jag börja utnyttja det och liksom märkte att jag fick reaktioner och folk skrattade. Och regissören sa, gör mer av det, vi vill ha mer sånt. Och sen när den där musikalen var avslutad, då satt jag på en buss någonstans sommar Stockholm. Och då kommer det fram en tjej som har sett den där. Buddy Holly och säger, vi håller på att göra en ungdomsserie på tv där du skulle vara bra. Jaha.
På en buss? Han,
ja.
Jag säger att du åkte på en räkmacka.
Ja, jag åkte buss däremot. Men,
bussmacka.
Ja, visst. Och då hamnade jag på SVT och sen...
Och vad var det för serie?
Ja, det var en ungdomsserie som gick i ett program som hette Bullen.
Ja, Bullen tittar jag alltid på när
okay,
jag var inne.
Okay.
Och vad var det? Vad hette serien?
Serien hette Svarta skallar och vita nätter. Det var någon slags uppföljare till en annan serie som hette Klassliv. Så det var liksom en Klassliv 2. Det är ingen som minns den. Och det finns en god anledning att ingen minns den. Det var att den var helt enkelt inte speciellt bra. Men det är en annan femma. Men så var jag där och så började jag jobba på teatrarna mer på kvällarna. Jag fick anställningar där och så... Och sen då i och med att jag var på barn och ungdom så hörde de av sig från rederiet, för det var ju liksom ett annat hus bara och hade den här karaktären, alltså, de hade en homosexuell herrfrisör som skulle börja på den här båten. Och frågade om jag kunde tänka mig att provfilma för det och då gjorde jag det och så hamnade jag där.
Hur länge höll rederiet på?
10 år, fast jag var inte med alla dem, jag var bara med i 7.
Ja, men det är
8,
helt kanske. Galet hur länge... Men på den tiden, då var ju, alltså så här, det är så svårt att säga det till de här unga människorna. Ja. Men jag var ju med i den eran och då var det verkligen så här, ja, men precis innan kabel-tv kanske kom på riktigt. Och 3:an och 4:an och 5:an och TV-1000 och allt vad det nu hette. Och man får inte glömma heller, det fanns ingen Instagram, det fanns knappt mobiltelefoner. Det fanns kanske
inte.
Nej. Och... Det låter ju som att vi kommer från stenåldern, men, och det gör vi ju. Men då tittar man ju på de där, rederiet och varuhuset och goda grannar. Och det roliga är att det var ju säkert så att ni var bara liksom ett fåtal skådisar, så alla hoppade ju runt mellan de här serierna.
Ja, fler gjorde ju det. Dock inte jag. Jag var den där serien trogen, sen när den lades ner då gjorde jag ingen mer i den genren. Vilket jag tog en viss stolthet i att det är ju en sorts det var ju en sorts historieberättande, det var ju sagor för vuxna kan man säga. Ganska lätt, enkelt berättade, men de är rätt svåra att göra så där. Och det var ju ett barn av sin tid.
Och kände du aldrig att så här, nej men det där var inte din grej riktigt, du ville mer stå på scenen då eller?
Jag stod på scenen samtidigt.
Ja, jag vet det, men när du sa när du avslutade efter 7 år.
Ja, nej det var mer att jag inte ville göra liksom en till sån historia i den genren, utan det fick räcka med det. Och då var man så oerhört förknippad med det där också, på gott och ont. Idag bara på gott. Jag kan liksom bara se bara tillbaka på det med glädje. Men då var man ju så oerhört, alltså ens utseende tillhörde bara en plats. Och det var helt okej, det förstår jag. Jag har tjänat bra på det. Då kände jag inte för att ingå i något nytt sammanhang som gjorde ett avsnitt om dagen. Lite mer fabriksartat så det.
Och vad gjorde du efter det då?
Då stod jag på scenen och har gjort det sedan dess på alla scener tror jag, utom jag har inte varit på Dramaten.
Jag har inte varit på Dramaten.
Nej, det är som jag tänkte. Nej, det var där är det nog det enda stället jag inte varit på.
Och jag menar, du har ju levt med Martina, din sambo blir det ju, för ni är inte gifta, i många, många år. Hur gammal var du när du träffade henne?
27 eller 28. Rederiet höll fortfarande på då.
Och då tänker jag så här, du är ju känd för svenska folket. För som jag sa liksom att det var ju få kändisar då. Du vet, det fanns ingen Instagram eller någonting. Nej. Utan det var ju de man såg på tv som var de största kändisarna.
Ja, just det.
Fick du mycket liksom tjejer efter dig när du var ute på stan?
Inte så, ja, för lite tror jag. Men det har väl att göra med det här. Nu pekar jag på mitt ansikte för er som undrar.
Ola, du ser jättebra ut.
Tack, ja nu ja, men inte då.
Ja, men jag tänker ändå att folk tyckte wow, det är han från Rederiet.
Jo, men så var det säkert. Så var det säkert. Jag var dock aldrig så, det var aldrig min... Jag hade helt andra anledningar till att finnas i de där sammanhangen än det där.
Och när träffade du Martina? Hur träffade du henne då?
I en produktion. Hon var produktionsledare för en föreställning som jag medverkade i. Så var det.
Och var det kärlek vid första ögonkastet?
Nej, det var det nog. Jag har bara bjudit ut en person i mitt liv och det var henne.
Och tjejer under högstadiet, gymnasiet, hade
dålig
du...
Dålig på det.
Du var dålig på
det? Ja, sånt. Jag hade, men det var kortvarigt innan de tröttnade på det.
De också?
De också.
Och vad är det som har fått Martina att hålla ut?
Jag vet det fan. Ja, jag vet inte. Envishet kanske.
Men då bjuder du ut Martina och det måste ju ändå kännas då i och med att du... Alltså så här... Om man då pratar med dig så känns det som att du har inte liksom tänkt där, åh jag måste vara Casanova, det har inte varit din genre liksom. Nej. Och du bjuder ändå ut henne för att det finns ett intresse såklart. Och ni blir kära, obviously. Och sen har ju ni hängt ihop i hur många år?
Ja, vad är det? Om jag är 28, ja det är ju länge då. 28, 30,
och du är 50
48.
Nu, ja, 22 år.
22, 23 år, ja.
Och vad är det som har fått det förhållandet att hålla så länge? För att i den här världen, det vet vi ju alla, jag menar 50% av Sveriges befolkning skiljer sig. Ja. Vare sig man är känd eller okänd eller skådis eller inte. Och framförallt i den branschen så träffar man ju nya kollegor och det tar slut och hej och man gifter sig och man skaffar barn med andra. Mm. Vad är det som har fått just det förhållande att hålla? Kan det handla också om din uppväxt och bakgrund?
Det kan det ha att göra med. Ja, trygghet. Jag är också nu, ju äldre jag blir desto mindre och mindre intresserad blir jag att tillhöra något annat sammanhang än det jag, alltså mitt professionella sammanhang, det jag gör på scen eller det jag gör på tv eller det jag gör på film. Och sen så åker jag hem och det är mitt största sammanhang. Att finnas där med barnen och med henne och vårt hus och vårat liv. Det är det tryggaste som finns. Det finns liksom inget som tar en. Det är ingen som kommer åt den där i den.
Precis som du och din pappa hade.
Precis. Precis.
Och det är klart, det har ju varit din kompass i livet.
Ja,
och känna att ingenting kanske man tänker på som barn. Men man väljer det för att det har varit ens trygghet, ja. Och då vill man ha det likadant, och har man trivts med det så väljer man ju inte något destruktivt.
Nej, och jag, även, alltså jag har ju, alltså, det är ju många år det här handlar om, jag har ju varit destruktiv också, det har alla på ett eller annat sätt, men jag har alltid liksom hittat hem.
Ja, livet går ju upp och ner hela
såklart,
tiden.
Såklart.
Men finns det något tillfälle då du har känt dig riktigt deprimerad och tänkt så här, är det här verkligen vad jag vill? Och...
Ja, som alla människor, absolut. Det har det gjort. Eller inte bara är det här jag vill, utan är det här de vill eller hon vill. Eller du vet, börja tvivla på att jag är en bra person. Eller... Men det, allt det där ska vara med. Tycker jag.
Men varför har du någonstans tvivlat på om du är en bra person eller inte?
Av många anledningar. Har jag tiden? Har jag glädjen? Har jag kraften? Har jag, tycker jag att jag skrattar de åt mig fortfarande? Eller tycker de att jag börjar bli tråkig? Eller, ja, du vet. Du känner säkert igen dig. Det gör säkert de flesta.
Ja, alltså, sen handlar det om att vissa människor har ju bättre självförtroende än självkänsla. Ja, vissa har bättre självkänsla än självförtroende.
Ja.
Är det så att du ibland känner att din självkänsla får sig en törn?
Ja, både självförtroende och självkänsla, de är ändå syskon på något vis. Så att det där har väl gått hand i hand lite. Men idag så tycker jag och vi, ska jag säga, och det inkluderar barnen också, har tagit oss igenom vissa dagar, andra dagar. Och nu sitter vi hemma på kvällarna och gläds åt att göra det.
Är din mamma stolt över dig?
Det vet jag inte. Det hoppas jag.
Kommer hon att se dina föreställningar?
Ja, det gör hon.
Hon är nog jättestolt, tror jag.
Det ska vi väl tro.
Men sen har man det här i Sverige lite grann, vilket jag är ju ändå uppvuxen i en arabisk familj. Lika hård man kan vara, lika skrytsam är man ju. Det finns aldrig det här ordet lagom finns ju inte i vår kultur.
Men fan, det är väl rätt härligt.
Ja.
Det där tycker jag ändå man kan vara ganska avundsjuk på, faktiskt. Att om man har någonting att vara stolt över, ja men säg det då. Var det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Dina barn är, hur gamla är de idag?
18, de fyller 18 och 14 i år.
Pojke, flicka?
18, flicka, pojke, 14.
Och hur är de då? Vill de också satsa på skådespeleriet? Och...
Nej. Verkar inte ha någon dragning till det alls. Framförallt inte hon. Hon är oerhört ointresserad. Hon är intresserad av teater. Hon tycker det är jättekul med film och teater att se. Hon tycker det är jättekul när jag är med. Hon ser gärna flera gånger. Hon jobbar också på en teater, vilket är kul. Men i foyer. Men hon är inte intresserad av att utöva det själv. Han däremot går på teater och sådär. Ja, han säger att han vill bli skådespelare och han skriver manus och sådär. Så det finns någon slags intresse hos honom. Men inte det där drivet som kanske...
Brinnande.
Nej.
Men det kan också ha ibland med att man...
Jag kan tänka mig att han skulle kunna jobba med det i framtiden. Fast som skådespelare vet jag inte om han är så...
Det vet man ju inte, han är 14 år, ja, och det kan hända mycket på några år och man utvecklas och så vidare.
Han får det om han vill.
Ja, de gör det de tycker är kul, helt enkelt. Däremot så tänker jag också så här att ibland när livet är lite tuffare...
Mm.
så har man också en annan drivkraft än när det bara är tryggt och bra.
Mm. Så kan det vara. Absolut. Ja, det är olika där. Jag har upplevt då nu med 50 år i ryggen så där att jag fungerar bäst när jag är trygg. Fungerar sämst när jag är otrygg. För då blir jag så... jag är inte lika bra när jag är impulsiv, är jag inte alls lika bra. Då tar jag 1000 felbeslut istället i mitt professionella utövande än när jag kan komma hem och stänga av den knappen.
Hur har du lärt dig att stänga av den knappen?
Ja, det har jag genom min familj på något vis. Så fort jag ser dem så är jag bara där. Det är inte alltid sant då. Det är klart att det finns perioder där saker skaver eller där jag måste fundera på saker och ting. Men det är rent professionellt betingat också att jag bör göra det för att ha någonting att presentera på måndagen till exempel för de andra. Men...
Och hur får man, jag vet att jag ställde frågan tidigare, men hur får man ett sånt förhållande hålla länge? Det är ändå coolt tycker jag. Alltså, ja. Jag blir fascinerad, nu var ju jag i och för sig ihop med min man i 23 år.
Ja.
Så att, och det är ju såklart en berg- och dalbana.
Det är klart det.
Men vissa har ju också en förmåga att växa ihop, andra växer isär såklart. Ja. Och ni verkar ju ha vuxit ihop.
Vi har vuxit ihop, jag vet inte vad det är som gör eller varför också vi återvänder till samma situation hela tiden. Men det är för att när vi tittar på varandra så känns det bekant och det känns tryggt och det är ett bra ställe att vara på. Hon är ett bra ställe att vara på.
Martina ger dig trygghet.
Ja, så enkelt. Och vi skrattar inte ihjäl oss varje dag. Men jag skulle inte byta ut det för något i världen.
Skulle du säga, det här är kanske en dum fråga. För att det är klart man älskar sin fru och allting. Mm. Men kan du känna pirret i kroppen fortfarande ibland?
Ja, det kan jag. Och det kan vara så, något så banalt som att... nu ska hon och jag... Hon har bjudit mig... Vi ska åka till Berlin snart, bara hon och jag. Vi har egentligen aldrig gjort någonting själva utan att vi har inkluderat oss alla fyra. Och det har varit ett val från våran sida att allting ska vara vi. Och det är nog mest jag som har varit på det viset.
Det har varit viktigt för dig.
För mig, ja. För att du, jätteviktigt. Ja. Att ingen ska någonsin känna sig liksom åsidosatt eller bortvald.
Det är ju med din uppväxt att göra också.
Kanske, ja, kanske. Men då, nu ska i alla fall hon och jag själva då åka till Berlin. Och det gör mig pirrig på många sätt. Inte bara för att liksom, hon och jag ska göra någonting tillsammans och uppleva någonting bara vi två. Utan också för att vi ska liksom göra någonting som jag vill göra. Och, ja, det är fint. Det är bra. Det krävs ganska lite för att jag ska bli kvittrig.
Ja, men du känner dig sedd.
Jag är otroligt billig drift.
Jaha, vad bra.
Ja.
Men man känner sig sedd
ja,
också.
Ja,
det är ju det.
Ja.
Ni bor ju i Stockholm såklart.
Bor i Täby.
Ja. Så det är där hund, villa, Volvo.
Ja, faktiskt. Hunden är död. Volvo har vi inte. Men,
Saaben står där.
Ja, Kia har vi faktiskt. Två stycken.
En till frugan, en till dig.
Precis så.
Och du säger att du har känt Pernilla väldigt länge. Mm. Hur gammal var du när du träffade Pernilla? Pernilla Wahlgren alltså.
Ja, precis. Ja. Jag var 19. Och hon var väl då... hon är... Vad är hon? 5 år äldre än jag. Hon var 24 då.
Oj, jag ville hänga med dig som var 19.
Ja.
Då måste du ha varit sjukt
rolig. Hon var
rolig.
En riktig jävla barnrumpa som du hör.
Och hur träffades ni?
Första gången träffades vi 1992. Det var när jag gjorde den där musikalen som jag pratade om förut. För i den musikalen var Emilio med. Som då var gift med Pernilla. Den
dansaren.
Tiden. Precis. Så hon hängde där. Med honom då. Och då träffades vi. Och sen så började vi, hon och jag, jobba ihop. Massor. Och sen dess har vi liksom gjort det. Och de perioderna vi inte har jobbat ihop... Så har vi umgåtts ändå. Och när vi inte har umgåtts så har vi alltid känt varandra ändå. Vi har alltid liksom... Jag är,
det finns som, en trygghet där
ja,
också.
Ja, precis som med Martina eller med pappa eller vad som helst. Så har jag liksom hittat ett hem även hos henne på något vis.
Och har du lärt känna Christian?
Oh ja.
Oh, ja. Och vad tycker du om honom?
Jag gillar honom jättemycket. Jag önskar honom allt gott. Jag är toppen. Toppen.
Och är
här... Han är jättebra för henne och hon är jättebra för honom. Jag ser ju att de är lyckliga och det gör ju mig oerhört glad.
Ja, för det har ju, hennes liv har ju också varit en berg- och dalbana.
Ja, och vi har ju, och det är det jag menar. Hon och jag har ju följts åt lite i det också.
Jag älskar ju Pernilla för jag tycker hon är... Hon är så naturlig, folklig och även om hon är fruktansvärt framgångsrik idag och alla vet vem hon är, så har hon ändå båda fötterna på jorden och också ser...
Och ganska små fötter också.
Ja, det hade Kim också såg jag på scenen.
Han har väldigt små fötter.
För jag har 41 och jag tänkte, men herregud, jag har större fötter än en karl.
Men jag är också 41.
Ja, du har ju... Men vad har Kim då?
Ja, det 38, var en bra fråga. 39. Fan, det kan vara en bra fråga. Det här måste jag ta reda på till dig.
Jag gör det för att jag tänkte...
38 tror jag faktiskt. Ja, men
när du säger... Den där killen på scenen har mindre fötter än vad jag har.
Men nu när du säger det, fan, hörde inte jag honom säga det bara för några dagar sedan? Ja. Jo, jag tror 38.
Han är också sjukt rolig.
Nu kanske jag ljuger.
Ja, men... ja 38 och han.
Han har 47 i så han ser ut som ett L i profil. Det är lite synd.
Och när då tänker jag Pernilla gör den här, eller ska göra den här uppsättningen, då kommer ju hon såklart att tänka på dig. För det måste ju varit hon som har frågat dig om du vill vara med i uppsättningen.
Ja.
Berätta, ringde hon dig då? Bara, hej, tja, Ola, vill du?
Ja, vägen, alltså det här är en lite, det här är märkligt för att för väldigt länge sedan, den första idén om den här ensemblen och den här sortens föreställningar kom för många, många år sedan. Och det skulle bli en turné. Och då bestod ensemblen av Pernilla, mig och Peter Magnusson. Det var den första idén som fanns. Sen blev den aldrig av. Och sen togs det här upp några år senare. Och då var det jag och hon, Kim Solocki och Hanna Hedlund. Det var den första inkarnationen av det. Och då kunde inte Kim, så då blir det Måns istället för Kim. Men helt plötsligt så blev Kim ledig i alla fall. Så då blev det både Måns och Kim, Hanna, jag och Pernilla. Och så blev den första ensemblen av det här.
Och vem skriver allting?
Det gör vi allihop med externa manusförfattare runt om oss. Så, och Edvard och Selén skriver en del och hans parhäst Daniel Ren, och sen har vi Kalle Norlén skriver lite, sen har vi Manusfamiljen som de heter, skriver ganska mycket åt oss, och sen skriver jag och Måns en del och även Pernilla och Hanna skriver ganska mycket också. Så det, ja, det...
Och Hanna är ju också förtjusande tycker jag.
Hanna, absolut. Det är ett bra, vi är ett bra gäng.
Ni bråkar aldrig?
Nej, men vi är oense ibland. Det kan vi vara. Men det betyder inte att det är bråk för det. Det kan ju också vara konstruktivt att vara det. Så nej, vi är en väldigt väl fungerande grupp.
Och i den här senaste uppsättningen så spelar ni ju alla tre Christian Bauer.
Mm.
Och det var så fruktansvärt kul tycker jag.
Ja.
För att han är så fin med Pernilla. Och som du säger, de har ju hittat hem och det är kul att se att de är kära och så vidare. Ja. Där han då, det är ju en humoruppsättning såklart, så det ska ju överdrivas lite.
Ja, vi skämtar ju om liksom mediebilden av honom i alltså Valgens värld har ju på något vis valt då att dokumentera dem på ett speciellt sätt, där vi då har lärt oss att han då är underordnad henne på något vis i beslutsfattande och humör och allt vad det är. Detta är naturligtvis inte helt sant om du åker hem till dem, men det är dokumentationen. Och så det är den vi skämtar om, att det är hon som bestämmer över honom och hans liv. Och för att han ska orka med att serva upp på allt det här så måste han vara fler personer. Så att Christian Bauer är egentligen inte en person, det är tre personer. Så vi har gjort det som en sängkammarfars.
Exakt. Den är
där Pernilla inte vet om att Christian är flera stycken.
Exakt.
Hon bara tycker det är fantastiskt att han hinner med.
Ja.
Det var det goda.
Ja, kan du ta med den på så kan du laga mat och se plötsligt få allting inom 5 sekunder. Ja, hon förstår ju. Oh.
Ja.
Och det var rätt roligt med Kim där också som också spelade Christian. Oj, vad kort det har blivit.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, någonting som ovara märker om pass. Sådär.
Och hur tar Kim det att man skojar lite med längden och så vidare? Han bjuckar på det.
Ja, det får han lov att göra. Han har inte ställt sig upp på skriket än, så att, jag antar att det är okej.
Det var någon som sa till mig förut att han var lite förtjust i henne i det verkliga livet.
Pernilla?
Ja, men det...
Ja, det är han nog. Det är vi alla, men han hade, vi skämtade om det i den första föreställningen. När han var yngre så hade han en väldigt liksom...
Crush.
Ja, det kan man kalla det för, på henne. Det här har väl naturligtvis gått över sen, så det är inte riktigt på riktigt. Känslan finns nog där alltid. Du vet, den första kärleken. Det var säkert inte den första kärleken. Kanske var den sjunde, men i alla fall. Det skämtar vi om och fortsätter att skämta om som om det vore sant, vilket är kul.
Umgås ni utanför? Det kanske ni inte hinner nu, men kan du ringa Kim och bara tjena, tjena?
Jag pratade med Kim senast idag. Och Måns faktiskt. De ringde mig och frågade jag mådde. Så jag mådde så dåligt igår. Vilket var snällt av dem. Det är förtjusande, det är hjärtligt. Pernilla och Hanna har inte hört ett jävla ord ifrån. De skiter ju det.
Det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag. Jag skojar. Men de har inte.
Ja, men jag tänker av egoistiska skäl så vill hon ju upp dig på scenen.
Ja, ja, det är också sant. Men nej, men så vi hörs absolut. Men sen när vi nu jobbar så här mycket som vi gör, så finns det ju mindre anledning att vi går ut och fikar den här lediga dagen vi har. Då gör vi andra saker. Men vi pratade om senast i söndags faktiskt att jag, Måns, Kim och Hanna och Pernilla ska åka en sväng till London för att se Abba-tarerna. För att det är någonting som jag är jävligt sugen på att förstå vad det är för någonting. Så det pratar vi om att vi ska göra. Så att du hör ju.
Och jag har hört att den är jättebra.
Ja, jag med. Men så du hör, vi är inte bara påhittade, utan vi gillar verkligen varandra.
Ni är på riktigt.
Ja.
Vad skulle hända om någon på riktigt blev sjuk i ensemblen?
Det har ju hänt. Men vi spelar ändå. Vi stöttar varandra. Och jag var jättedålig i söndags. Jag hade feber båda föreställningarna och mådde ju fruktansvärt. Men vi är också av den generationen och fostrade så att det man har sagt att det man ska göra, det gör man.
The show must go on.
The show must go on, och med gott humör och med goda vänners goda vilja.
Ja, men lite alvedon och Ipren funkar.
Precis. Sen om någon skulle, något verkligt skulle hända.
Finns
något
det någon
allvarligt
som kan replikerna? Det var det jag tänkte.
Nej, då jag tror inte vi kan genomföra det om någon av oss inte är där. Utan då får vi... Det har aldrig hänt, men då får vi ta ett möte. Får vi se hur vi gör.
Och jag menar, jag tänker så här, som kanske inte alla fattar, men när man går in i en tv-produktion, i en tv-serie, det är ett väldigt speciellt liv. Det är inte så här, ja, nu blev jag sjuksköterska och så jobbar mellan 9 till 5 varje dag. Och så kör jag det här i 30 år, utan efter varje avslutad tv-serie eller uppsättning eller vad det är, så man är ju i en bubbla.
Ja.
Och när den här bubblan då till slut, vad man måste, det låter lite konstigt, men när man går in i såna här bubblor så kommer ju bubblan spricka till slut.
Ja.
Och många kan ju få ångest av det och känna att så här, men nu har jag ju byggt upp den här familjekänslan med de här människorna och så vidare. Så måste man på något sätt skilja sig från det här varje gång. För det är ju ett speciellt liv att vara entertainer.
Visst.
Har du känt det många gånger?
Oh ja, mycket när jag var förr. Inte nu längre.
Man lär sig leva med det.
Ja, nu är liksom min bubbla hemma. Det är en bubbla som består också. Det är därför jag lägger så mycket kraft och energi på den, tror jag. För den finns ju kvar. Den är beständig. Sen har jag också lärt mig att... Jag flyttar ju bara runt och träffar ju samma människor på olika platser i olika konstellationer hela tiden. Så att jag är inte så bluesig längre. Sen kan man ju sakna vissa sammanhang sådär, och vissa familjer mer eller mindre. Men till exempel det här sammanhanget som vi är i nu, det som är bra med det här, det är att vi är ju ett gäng som är byggt på vänskap från början. Det här är de som umgås och tycker om varandra på riktigt. Så även om vi inte skulle göra det här så skulle vi fortfarande tycka om varandra på riktigt. Oj, Gud talade.
Det blev mörkt.
Det blev mörkt ett tag, men nu kom ljuset tillbaka. Lite sådär. Lite som,
spökligt va?
Lite min mentala hälsa där.
Ja, fast det blev ljus där lite snabbt.
Ja, igen. Precis. Just det.
Var pappa stolt över dig, tänker jag?
Ja, det vill jag tro.
Hur gammal var han när han dog?
70. Han dog för 3,5 år sedan.
Så han träffade dina barn och,
ja, oja,
och var delaktig?
Ja, och allting var bra. Så där. Han dog av cancer, som så många, för tidigt. Och han var nog väldigt ledsen för det. Det var ju jag med, men det kändes ändå som att allt var coolt. Allting var uttalat, och även det som inte var uttalat i alla fall. Man behöver inte säga allt.
Jag tänker ändå, han har ju två yngre barn som kanske är, vadå, 20-25 års åldern.
Ja.
Och för dem kanske det var värre, tänker jag.
Det var det kanske. Ja, de hade ju fått kortare tid. Sen vet jag inte om det var värre. Verkligheten är ju verkligheten på något vis. Och den är, det vi upplever, det upplever ju bara vi. Eller bara jag. Det är bara jag som upplever någonting.
Och var han gift med sin fru fortfarande? Mm. Och hur har hon varit som styvmorsa? Nu vet jag att du inte bodde hemma. Så.
Nej, hon fungerar aldrig riktigt som min styr. Jag behövde ju ingen. Men hon, jag märkte, det är likadant där. Att han var ju så jävla glad. Och det är det enda som räknas för mig. Av vilken anledning skiter jag i. Hon är toppen. Glad människa, jag gillar henne mycket. Och han gillade henne verkligen
ännu
mycket.
Mer.
Så att det var toppen.
Har du någon relation till henne idag efter att pappa gått bort?
Ja, jag ska hem till henne, eller vi, familjen, jag och barnen och Martina. Vi gör ju alltid i grupp, va? Vi ska hem till henne och
jag
käka.
Slash vi.
Ja, precis. Vi ska hem till henne och äta nästa vecka.
Ja, vad trevligt.
Ja, visst.
Och nu kommer ni, nu jobbar ni för fullt med den här showen.
Mm.
Och du vet inte hur länge ni håller på, för den kan ju hålla på, vadå, 3 år?
Nej, det gör den inte. Där får jag ändå dra in någon broms. Men ett år har vi ju släppt biljetter. Och det börjar ju ta slut. Så
om ni har sålt 300 000 biljetter förut och 80 000 är för ett år.
Ja, så att det är 1,5 år kanske håller på. Det, jag vågar dra till mig och tro det.
Förhoppningsvis.
Ja, men ett år till att börja med. Så vi har inte bestämt något mer än ett år. Men,
Du är grym i alla fall, det tack. Vill jag bara säga. Ja. Och tack snälla för att du kom hit.
Får jag säga till dig att det här var ju jävligt trevligt.
Tycker du?
Ja, det tycker
tack,
jag.
Tack.
Det var väldigt trevligt.
Tack.
Trevligt att träffa dig.
Det tar som en komplimang. Ja. Tack för att du kom.
Ja, det var menat så.
Ja, det var det.
Ja.
Guds.
Gud satte nu punkt för det här. Genom att släcka lyset.
Exakt.
Så.
Men hoppet tänds ju snart igen.
Precis. Jag sitter snart i en taxi på väg mot nästa mål.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.